Så, välkomna hit till oss i Dolda Motiv i rampljuset med mig, Anna-Sofia, och min kollega
Pernilla.
Välkommen Pernilla.
Välkommen själv.
Är du laddad för en ny omgång?
Jajamän, det är jag. Och idag ska vi fortsätta prata om hedersrelaterat våld och förtryck och komma in lite mer på könsstympning och så. Mm. Så att vi vill varna för känsliga tittare. Att det kan bli lite tungt idag också.
Ja, och ska de titta? En del kanske är bättre på att se in i våra hjärnor och våra filmer som visas där. Men i annat fall så kan det ju vara så att det går att hålla för öronen också.
Ja, det är bara stänga av.
Så häng med oss.
Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.
Vi pratade ju om det här med hedersrelaterat våld och förtryck i förra avsnittet. Mm. Och det har vi ju även gjort i tidigare avsnitt. Mm. Men jag tänker ändå att vi kör en liten repetition här.
Precis,
för just det här, hedersrelaterat våld och förtryck, det har ju sin grund i den strukturella maktobalansen mellan män och kvinnor i samhället. Mm. Men hur uppstår det?
Nej, men det uppstår ju för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs eller släkt eller en annan liknandes grupps heder. Så att det kan vara en klan också för att man tillhör samma grupp. De kallar varandra ändå för kusiner och så, fast de kanske inte är det blodsligt ska man säga.
Mm. För skillnaden mot när vi pratar om våld i nära relation, det är just det här att det är många människor, det begås ofta kollektivt.
Mm.
Eller åtminstone kollektivt förankrat.
Mm, mm.
Och de som utsätts för det här våldet, deras familjemedlemmar eller närstående, har i regel en avgörande roll.
Ja.
Även om de kanske inte är de som i första skedet är de som sätter tonen och drar igång det, men det är de som är närmast.
Ja,
och som kanske agerar som en förlängd arm. Mm. Nu kanske jag är ute och cyklar, men
det är så
jag ser det.
Ja.
Att det i många gånger så blir det lite marionettdockor.
Ja, visst är det så. Och det är ofta en följd av att heden ses som avhängig av individens handlande. Så att man kan säga att en kvinnliga familjemedlemmars kyskhet och oskuld samt deras faktiska påstådda beteende i förhållande till sådana ideal. Det som du är inne på där.
Mm, mm. Och vi pratar många gånger att det riktar sig ju främst mot flickor och kvinnor.
Mm.
Men det finns ju även pojkar och män.
Ja, ja.
Och kan drabba hbtqi-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning särskilt hårt.
Och där har vi, alltså vi har pratat om dubbel utsatta grupper, men där är det ju tre dubbelt utsatta grupper eftersom de kan begås som ett brott i sitt hemland.
Ja. Men hur kan man se det här våldet, eller hur kan våldet och förtrycket uttryckas?
Nej, men uttrycket, alltså det är ju precis som våld i nära relationer. Att hedersrelaterat våld och förtryck kan komma till uttryck i form av fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld samt i social utsatthet, materiellt våld eller vanvård. Men det har sin grund i den strukturella maktobalansen då, som vi sa innan då, mellan män och kvinnor i samhället.
Mm, mm.
Så att det tar sig i många olika uttryck och det kan röra sig om många olika slags handlingar.
Mm.
Från exempelvis begränsningar, isolering, kring klädval till dödligt våld.
Mm. Så man kan också säga att skillnaden mellan våld i nära relation och hedersrelaterat våld ligger alltså delvis i intentionen, det vill säga att det är familjens sociala anseenden som är det centrala.
Exakt.
Inte det som för sig kommer mellan ett par.
Nej, oftast när vi pratar om mäns våld mot kvinnor då, som våld i den här relationen.
Och sen här använder man sig också av specifika våldsuttryck. Och vi pratar om könsstympning av flickor och kvinnor och barn och tvångsäktenskap.
Japp. Så att hedersrelaterat våld, det kännetecknas av vissa komponenter då. Så att en central aspekt, det är kontrollen av flickor och kvinnors sexualitet.
Mm. Det är den kärnan i det. Det är sexualiteten.
Så att det är det som bärs då av ett normsystem som upprätthålls av många personer då i omgivningen.
Och då finns det också i miljön så stöttar eller tillåts våldsutövning. Och det omfattas då många utövare. Och det här kan ju inte... Det är inte bara så att det är män som utövar våldet mot flickor och barn. Nej. Utan det är lika väl kvinnor. Det är mödrar, farmödrar, mormödrar som hjälper till i det här.
Absolut. Så att där är det inte bara att det är mannen som utför.
Socialtjänsten, vad gör vi i det här? Har vi någon rutin kring det? Hur vi arbetar särskilt kring hedersrelaterat våld?
Ja, vi har ju både riktlinjer och handlingsplan. Vi kör med utbildningar just för att vi vill att det här ska ju uppmärksammas. Och dels den här podden som man kan använda sig av. Så att jag tycker det är viktigt att om vi riktar oss nu till socialtjänsten och utåt här i landet. Hur arbetar ni på er arbetsplats? Så finns det rutiner för hur ni ska agera om ni misstänker vilseledande liksom till en äktenskapsresa och så. Jag tror det är lite tänkvärt. Så många vet jag ju, arbetar ju mycket med den här frågan, men ta en runda till.
För man kan ju se att det har ju skett en del positiva saker på området. Ja. Det har gjorts en del förändringar här i Sverige. Men även i västvärlden, tänker jag. Men just det med lagändringar som har trätt i kraft här. Och det var 2019, nu är vi på 2022. Så att 2023 så har vi ju den här lagen funnits i tre... Nej, vad blir det? Ja, tre år.
Ja, nu ska vi räkna här.
Och det här innebär ju att utländska barnäktenskap, de erkänns inte i Sverige.
Nej.
För det är ju förbjudet sedan tidigare för personer under 18 år att ingå äktenskap i Sverige.
Ja, men precis. Så är det ju. Och sedan 2014 är det även följande handlingar, alltså kriminaliserade, vilket förstärker barns skydd mot barnäktenskap. Men det var ju då som vi säger den här stora flyktingvågen som kom. Då fick de ju skriva in sig om de var gifta eller inte. Och det kunde till och med vara barn som var 13 år som skrev in sig att de var gifta. Men nu är det ett brott. Så att det erkänns inte här i Sverige.
För man ser det här som ett äktenskapstvång. Och som vi sa, det innebär att det är olagligt att genomgå olaga tvång eller utnyttjande för förmå en annan person att gifta sig.
Men jag tänker, Anna-Sofia, vi kör ju väldigt mycket statistik och så här ju.
Precis vad jag skulle säga, Pernilla. Vi är ju riktiga statistiker. Eller vad vi heter. Ja.
Men jag tänker att det är ju för att vi ska få ett hum om ju med att hur många faktiskt det är. Att vi ska kunna sätta fingret på det. Annars brukar inte statistik vara jätteroligt. Men i det här tycker jag i alla fall att det är bra att få sig ett hum om hur det faktiskt ser ut. Så att, och där kan vi ju säga det, att omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över.
Men du, vet vi att det är så många, eller är det många, många, många fler?
Det kan vara många, många fler. Jag tror det här är ett mörkertal. Det här är liksom vad de har kommit fram till, forskarna, tänker jag. De som håller på och...
Ja, eller är det de vi vet att vi har varit i kontakt med? Vi, säger jag. Alltså,
inte vi just här på socialtjänsten i Eksjö kanske har kommit i kontakt med 3,9 miljoner flickor. Men många, jag vet inte.
För i så fall så måste ju mörkertalet vara enormt.
Jo.
Om det är så här att det här är de 3,9 miljoner flickorna som man har sett eller som har uttalat sig att jag har blivit könsstympad.
Men det här har hållit på
i mer än... också varje år som det blir nya.
Ja. Och det har hållit på i 2000 år. Så att vi kan ju räkna då hur många det är som har genom 2000 år könsstympats.
Ja, och som fortsatt könsstympas. Ja. För bara för att vi sitter här och poddar betyder inte det att det nu finns det inte längre mer.
Det sker just nu.
Mm.
Gör det.
Och det är ju det som gör så ont också. För det här är ett ingrepp som kan göras på olika nivåer. Så man kan bli könsstympad på i olika omfattning.
Mm.
Det är väldigt svårt att visa här i podd.
Ja, annars de har olika vi bilder och de ska vi inte lägga upp.
Men det som gör ont i en är ju att det här är ju ingrepp som görs i våra mest känsliga delar. Jag ska inte säga att det är mest känsliga, för det kan ju vara olika för olika människor.
Mm.
Men det också görs helt utan bedövning.
Mm.
Med många gånger en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva.
Mm.
Och en del av de här flickorna klarar ju inte av att vara kvar i livet. Nej, de dör.
De dör.
Mm. De flesta traumatiseras svårt och får men för livet.
Mm. Men jag kan också säga med det statistiska att med den här nuvarande utvecklingen så beräknas antalet flickor som könsstympas varje år har stigit till 4,6 miljoner till år 2030.
Mm. Så det är en stegrande kurva.
Ja.
Mm.
Och jag tänker liksom att jag tror vi ska besvara frågan att vad är könsstympning? Mm. Man hör ju ordet stympa.
Precis, och då ser man att det är någonting ungefär som man stympar en hand eller så, att man blir av med en kroppsdel.
Ja.
Men beteckningen eller ordet kvinnlig könsstympning rymmer ju flera olika former av ingreppet. Som jag sa, vi skulle kunna visa de olika varianterna på bild. I vissa fall så skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. Så det är ju en typ av stympning.
Mm.
En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål.
Och det har ju förekommit nu för att det börjar ju förbjudas i många länder. Men när du prickar, det syns inte. Men du får bort känslan.
Mm.
Så den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation. Vilket innebär då att både klitoris och så de både inre och yttre blygdläpparna avlägsnas.
Mm. Mm.
Och huden sys sedan ihop och kvar lämnas endast en millimeter stor öppning där urin och menstruationsblod ska kunna passera.
Mm.
Men för många flickor så kommer inte, alltså vi vet ju alla att vi har olika menstruationer, alltså hur de ser ut.
Mm.
Så att det här blodet det vandrar ju uppåt istället.
Mm.
Jag såg en dokumentär, det var en flicka som hade otroliga magsmärtor, kunde inte kissa, kunde inte menstruera.
Mm.
Fick åka till läkaren och de opererade ut en 14 kilos klump, blodklump. Alltså det är hemskt, det är fruktansvärt.
Mm. Och om man också tittar då på ålder när det här sker så skiljer sig det också åt.
Mm.
Beroende på kulturer, var man befinner sig i världen och så. Men oftast så utförs det på flickor som mellan 4 och 14 år.
Mm.
Men det sker även att det är spädbarn som stympas.
Mm.
Ibland så utförs det på kvinnor som precis ska gifta sig.
Mm.
På kvinnor som är gravida med sitt första barn. Mm. Eller som precis har genomgått sin första förlossning.
Mm.
Så att det är ju hela spannet här från spädbarn
till vuxen. Så. För att det är ju så att även om du redan har genomgått en könsstympning innan du får ditt barn så blir du gravid och du föder det. Sen syr de ihop dig igen.
Mm.
Och de brukar säga, det var på en föreläsning jag var på, att 4 gånger kan de göra det. Sen går det liksom inte.
Mm. Men när man då, som i Sverige,
är
könsstympad, säger att du är ihopsydd och så har du förmånen att ändå få bli förlöst inom förlossningsvården här. Hur hanterar man det då? Har du koll på vad händer då om du kommer upp där som gravid? Eller det borde man ju se tidigare att man har inom mödravården och så.
Mm.
Och hur hanterar man det? Koll på det.
Nej, jag har inte riktigt jättestor koll på det. Jag håller på att tänka lite när jag var på den här föreläsningen. För att det var även en barnmorska där som pratade kring detta.
Mm.
Och det de gör är att de syr ju inte ihop efteråt.
Nej.
Gör de ju inte, utan de försöker ju att...
Men förbereder de någonting
ja, det gör
innan,
de. Det,
innan
gör de.
Det blir så förlossningsögonblicket så har man förberett?
Det har de gjort. Och de hoppas att de ska hinna förbereda också.
Mm.
Annars är det ingen på operation.
Ja.
Och här blir det ju kontrollerat om man säger, här finns det ju ett sjukvårdsteam kring den kvinnan.
Mm. Mm.
För det är klart att det är många som är i Sverige som är ihopsydda.
Ja, ja.
Och väntar barn.
Mm. Mm.
Men de syr ju inte ihop sen efteråt.
Nej.
Men risken är att någon annan sen gör det med en smutsig kniv eller en glasskärva eller vad som helst, bara syr.
Ja.
Ja, inte med en kniv, men de gör om det.
Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun.
Man kan säga att på många håll, vi har pratat om här i Sverige, men många håll i Afrika och Mellanöstern då, där utförs ju det här ingreppet av outbildade barnmorskor. Här har vi ju liksom, när man sen ska föda, så har vi sjukvårdsteam.
Mm.
Men det kan även vara, som jag pratade om, en äldre kvinnor i byn eller barberare.
Ja, de är rakblad.
Ja. Skägg eller
ja.
Ett underliv.
Mm.
För de kvittar det liksom. De bara skär.
Mm.
Och som du sa, att detta sker utan bedövning.
Mm. Ja, vi pratade också kring det här, alltså de här långsiktiga fysiska och känslomässiga komplikationerna som blir.
Mm.
Man går kanske resten av sitt liv med svår smärta, stress, infektioner, psykiska problem som uppstår i samband med efter ingreppet. Kraftiga blödningar.
Precis, och vad tar de vägen någonstans?
Infertilitet. Och som vi sa, i många fall så är det kvinnor och flickor som inte överlever ingrepp. Men framförallt det här sexuallivet som blir mycket smärtsamt och svårt. Och samtidigt så är det är ju inte så att det finns... Du måste bara genomföra det. Är du gift så har du en man och det är mannen som bestämmer när...
Det ska ske ett samlag.
Mm.
Men där var det också att de berättade om att en del män tyckte också att detta var jättejobbigt.
Mm.
För att det kan faktiskt vara så att de älskar den här kvinnan också.
Ja.
Och de vet att de ska göra henne illa på bröllopsnatten.
Ja. Men de sitter också fast i, jag tänker det här är så våldigt mot dem också.
Ja.
Det är deras uppdrag. De ska bara göra det här.
Och sen ska de visa upp detta. Ja. De ska visa upp blodet.
Ja.
Men vi kan säga att den här infibulation, alltså det är den värsta av dem, kan man säga. Det är det som orsakar de största besvären och farorna.
Mm.
Eftersom det bara är då som en liten öppning så kan urin och menstruationsblod inte rinna ut ordentligt. Vilket kan förorsaka infektioner då i underlivet. Och det kan även leda till att kvinnan får svårt att kontrollera urinflödet.
Mm.
Vi har barn som sitter i skolbänken som inte vill gå på toaletten för de vet att det tar 10 minuter att kissa.
Mm.
De håller sig en hel dag tills de kommer hem.
Mm.
Vi har flickor som inte kan vara med på gymnastiken för de kan inte springa.
Nej.
För de har att de måste gå tajt med benen, för skulle det där gå upp så börjar de ju att störtblöda.
Jag tänker, det innebär ju också att det här med att kunna cykla... Det måste ju också tära.
Ja, visst.
Så de blir så begränsade på många olika sätt. Plus att de går
I Sverige här får de ju cykla, men kanske i sina hemländer så får de inte cykla.
Men det kanske gör ont också.
Det gör jätteont, för då bara sitta.
Mm.
Och som vi sa innan, att det medför ju ofta svåra förlossningar efteråt som är dödlig risk. Men jag tänker, Sofia, vad är det som håller den här sedvänjan vid liv?
Nu skulle du säga Anna Sofstina.
Nej, Anna Sofia.
Ja, vad är det som håller sedvänjan vid liv? Det kan man ju fundera över. När vi är ganska överens om du och jag i alla fall. Och vi bestämmer ju. Och det är inget vi vill vara med om. Och det är ingen ska behöva vara med om.
Nej.
Men som vi pratade om innan. Eller som du sa. Att det här är ju en sedvänja. Som en tradition som har funnits troligtvis i över 2000 år. Och det finns olika teorier om var och varför den här sedvänjan uppstod. Men inget har med säkerhet kunnat fastställas.
Nej.
Människor som är angelägna om att bevara traditionen betraktar den ofta som ett religiöst påbud. Men det finns inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning.
Nej, vi ska inte ta det här ihop att det är religion så. Eller det har med religion att göra, även att de ser som religiöst. Men det är en tradition.
Ja.
Är det. Och det utförs ju fortfarande eftersom det är rotat då i den traditionella synen på kvinnors status och roll. Det är ju där det ligger. Och det anses också vara en del av den rit som ska initiera den unga flickan då i vuxenvärlden.
Mm.
Så att den här traditionen, den ses ju ofta som en nödvändighet och infektenskap då ingreppet tros bevara en flickas oskuld då innan giftermålet. Så det är också ett sätt att kontrollera kvinnors sexualitet eftersom den sexuella njutningen minskar. Och kvinnan därför antas då vara trogen sin man.
Mm. Och trots de här farorna för hälsan så ser man ändå könsstympningen som ett sätt att göra könsorganen rena och vackra. Alltså man gör dem, lyfter fram dem.
Ja.
Man vill påskina att man gör dem vackrare.
Ja.
Och att man då också omvandlar kvinnan eller flickan till en riktig kvinna.
Mm. Jag hade en kvinna som jag frågade faktiskt om hon hade varit utsatt för könsstympning. Och jag sa till henne också, jag gjorde verkligen med respekt, att du behöver absolut inte svara. För att hon hade ju en dotter också som var tonåring. Och jag ville ändå liksom veta lite så. Och hon, ja. Det var inga konstigheter för henne att jag ställde frågan. Att, självklart. Då frågade jag hur gammal hon var då när hon blev utsatt för detta. Och hon sa det, jag minns inte men jag var 6 månader. Men hennes flicka var inte. För hon tyckte att det är inget bra. Mm. Alltså hon förstod ju faran i det hela. Men denna kvinna var 6 månader. Så hon har ju inget minne av det. Men du har ju fortfarande smärtan. Att leva med. Men frågar du dem? Inget konstigt. De ser det inte som att det är.
Nej.
De lägger inte någon värdering.
Nej.
I det så. Utan det är så det bara är. Det är en tradition.
Mm. Alla.
Alla gör det.
Mm.
Alla blir utsatta.
Men nu arbetar vi för att könsstympningen ska försvinna. Vi har rätt till våra kroppar och att vi bestämmer själva över vad som ska göras med dem. Men ger det här arbetet något resultat?
Ja, men det har det faktiskt gjort. Det har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. Och nu har vi ju stöd bland annat med FNs barnkonvention. De har arbetat mycket mot de här ingreppen. Och det har faktiskt resulterat i att många länder infört lagar som förbjuder könsstympning.
Mm.
Och då kan vi till exempel ta det här Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Sudan, Australien och Storbritannien. Och det är många andra länder kan de som utför kvinnlig könsstympning åtalas för brott. Även mot andra gällande lagar.
Så att även om man inte har en lag som bara reglerar själva könsstympningen. Så kan man baka in det i en annan lag.
Ja.
Och i flera afrikanska länder så har man ju också även utvecklat officiella strategier mot könsstympning. Så det är ju gott att ändå se och höra och veta att det är inte bara vi här i Sverige eller i övriga västvärlden. Utan det här sker ju egentligen i hela världen fast i olika omfattning och på olika sätt så jobbar vi mot könsstympning.
Ja, precis. Men Det jag vill säga är att många fortsätter ändå trots allt att utsätta sina döttrar för de här ingreppet.
Mm.
Och det kan också vara på grund av sociala påtryckningar. Så att det kan vara att föräldrarna själva inte vill.
Nej.
Men då kommer kanske mormor eller farmor där och bara, men jag kan vara barnvakt. Och de lämnar i god tro, sen har fått tillbaka barnet så är hon könsstympad.
Mm.
Så att föräldrar kan bli inlurade i detta också, fast de har bestämt sig för att detta inte ska ske.
Nej, och då kommer ju också det här att vi pratar om utbildningen gentemot information till föräldrar, till samhället i stort.
Mm.
Hur kan vi stötta upp föräldrarna då som är inte vill?
Ja, precis.
Som inte står bakom den här sedvänjan, utan att hur stöttar vi dem så att de kan se och förstå farorna och att kanske vara beredda på att de blir utsatta för det här våldet.
Ja.
Att tvingas lämna från sig sitt barn.
Ja, ja. Mm. Nej, men vi måste hjälpas åt. Jag är glad att det är många organisationer som är ute och utbildar om könsstympning och vad som händer, men även att kvinnors rätt till sina egna kroppar.
Mm. Mm.
För annars riskerar vi att det kommer stiga.
Mm.
Som jag berättade innan. Upp. Mm. Och här kommer vi också att få kännedom om ett barn kan komma att utsättas för könsstympning, så ska du göra en orosanmälan.
Mm. Annars nu, Pernilla,
ska
vi knyta ihop våran säck.
Nu
har vi pratat om könsstympning, framförallt idag, där tvångsäktenskapet finns med vid sidan om. Men fokus har varit könsstympning. Det finns ju mer kunskap att få på nätet, givetvis.
Absolut. Så att,
på kunskapsguiden.se så finns det tema könsstympning av flickor och kvinnor. Men även på Socialstyrelsens hemsida så kan man googla sig fram och hitta en rapport eller
om barn och
information till barn och barn om barnäktenskap.
Och oss kan ni också mejla till om ni har frågor eller funderingar. Inga akuta ärenden. Och det är irampljuset@ekho.se.
Så tack för idag, Pernilla.
Tack själv, Anna-Sofia.
Och tack ni där ute. Tillsammans så kämpar vi vidare med
absolut
de svåra men absolut viktiga frågorna och ämnena. Tillsammans gör vi faktiskt stor skillnad.
Det gör vi. Tack för de fina orden, Anna-Sofia.
Tack. Hörs
vi.
Gör vi.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun.